P4 Dokumentär.
Solveig och Bertil blev ett par under andra världskriget. Nu har snart båda passerat 100.
Han var kramgård redan på den tiden.
Men att de skulle gifta sig var inte självklart.
Det ville jag inte ha någon man som bestämde över mig.
Nu ska de fira 75-årig bröllopsdag.
Det var ju mycket tilltalande med mörka håret och var smal och lätt och rörde sig lätt.
Hur håller man kärleken vid liv så länge? Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om Solveig och Bertil, en livslång kärlekshistoria. Jag heter Camilla Widebeck.
Vi behöver inte ta ner grejerna första gången.
Den kommer upp där.
Solveig Bengtsson, 101, har ställt rullatorn åt sidan en stund för att försiktigt lyfta ner resväskan från sängen.
Varför ska vi ha den? Jag tycker jag har gjort det här 1000 gånger och ändå så är jag så rädd att jag glömmer någonting.
Håret är tjockt och silvergrått. Hon rullar ut väskan i hallen. Maken Bertil, 99, i rutig skjorta och väst, följer henne med vaken blick, redo att ge ett handtag. Hans väska står färdigpackad. Strax ska yngste sonen Bengt, som är 63, plocka upp dem med bilen.
Jag tror jag ställer mig här så ser jag när Bengt kommer.
Ja, men det kan jag göra nu så. Sätt dig istället någonstans.
Solveig och Bertil har varit gifta i 75 år. Nu ska de resa iväg och fira bröllopsdagen tillsammans med alla tre sönerna och respektive.
Är du på väg till matsalen?
Till sovrummet. Jag ska stänga fönster och sådär. Och hämta min handväska.
Ja, men det kan jag göra.
Nej, det kan du inte. Jag måste känna tyngden.
Ja.
Så ska jag gå.
Jag har mött Solveig och Bertil förut och blivit nyfiken på kärleken som tycks ha hållit i sig i så många decennier. Det började redan under kriget, tidigt 1940-tal. I familjen Bengtssons rymliga våning i centrala Göteborg har sonen Bertil, som är 16 år, bjudit hem några kamrater och några flickor på dans. Solveig och Bertil är med i samma diskussionsklubb. Men att 18-åriga Solveig med de mörka lockarna skulle säga ja till inbjudan, det var inte alls självklart för Bertil, som till och med är yngre än de andra pojkarna.
Jag tyckte nog att de var lite barnsliga pojkarna där då. Det var de ju, för de var ju ett år yngre och det gör ju mycket det. Men...
Så låg hon ett sånt vackert leende. Hon såg ju väldigt trevlig ut så att hon var välvilligt inställd till mig trots allt. Så skulle jag alltid göra försök av henne.
Jo då, Solveig kom och dansade. Och snart följde hon med ut på promenader i och kring Göteborg.
Långa söndagspromenader. Det var väl att vara rolig. Han var rolig att prata med och hade roliga idéer och sånt där. Men vi blev mer och mer goda vänner och små förälskade och djupare förälskade. Han var kramgård redan på den tiden. När han hade gjort sina utläggare så hade man lust att gå igenom en kram.
Solveig gick det som hette reallinjen. Hon var intresserad av biologi. Bertil var mer humanistiskt lagd, läste litteratur och språk. Han gick latinlinjen. Sen barnsben var han intresserad av fåglar.
Det var när jag kunde skilja på en pilfink och en gråsparv som man fick upp ögonen lite grann.
Det var ett starkt plus. Så.
Det var roligt med det där humanistiska som kom in i mitt liv då. Låt oss säga, vi talade om att det är min svensk lektion. Då kunde Bertil alltid med sin beläsenhet gå utanför detta och berika det på något vis. Som var bra.
Medan kärleken spirar på Bertils och Solveigs promenader står Europa i brand.
Framtiden tänkte vi ju inte på. Hemma så var det ju det här, maten skulle räcka och kaffet skulle räcka och kläkuponger och allt det här. Det var dagens arbo, men...
Jag hade en pappa som var oerhört optimistisk och såg allting i ljus och där han smittade mig. Vad som än hände sa han att nu har Hitler tagit sig över huvudet. Nu ska ni se att det går åt skogen för honom.
Tog man bara studenten så, och kriget var slut, så kunde man tro på den där ljusnande framtiden ändå. Och kriget, det visste man ju, det måste ju ta slut.
Men att framtiden kan vara deras tillsammans, det talar de inte om. Och snart ska de skiljas åt.
Det visste jag så länge vi kände varandra, att han skulle antingen åka till Uppsala eller till Lund.
Att Bertil ska flytta iväg och läsa vidare, det har hela tiden varit självklart.
Och det var, ja, det var så som... bara var så att han skulle hit. Jag hade inga presentationer att Bertil skulle börja uppvakta mig allvar.
–1944 tar Solveig och Bertil båda studenten. Bertil flyttar till Uppsala för att studera.
Det var svårt att hålla kontakten under årens lopp. När vi satt, den ena satt i Uppsala, den andra satt i Göteborg.
Vi växte ifrån varandra plötsligt.
Så småningom slutade vi korrespondensen också.
Så tog det slut, eller dog ut för mig.
Jag träffade Sove någon gång på stan och blev vänner med konstaterade att nu hade vi kommit ifrån varandra.
För hans liv var så annorlunda här än mitt.
Bertil läser litteraturvetenskap i Uppsala och är aktiv på Göteborgs nation. Solveig har inte samma möjlighet utan blir kvar i Göteborg och får jobb på Svenska Kullagerfabriken.
Jag hade hamnat på SKF som sekreterare där. Och det var roligt. Vad roligt vi hade på sig. Där. Och massor av bekanta fick jag. Jag var med i ett folkdanslag.
Och Sove träffade andra karlar och jag träffade... Jag hade problem för jag var bara 18 år och jag såg ännu yngre ut, så att möjligheten var begränsad att hitta lämpliga flickor.
Jag hade så många trevliga vänner, det var en damklubb och allting var så bra och jag började få gott om pengar.
Solveig och Bertil hör lite om varandra genom gemensamma bekanta ibland. Och småningom får Bertil veta att Solveig har förlovat sig.
Jag bara såg Karin en gång, han var hemskt lång. Men jag fattade inte om hur trevlig han var. Men jag bara såg honom på station eller vad det var.
Jag lockades av ett vackert utseende och sådär.
Det blir ingen varaktig historia. Förlovningen bryts. Och när det ryktet når Bertil ser han en ny chans.
Det är klart att då blir jag lite intresserad igen och tar kontakt med henne.
Från Göteborgs konserthus i funkisstil lyser ett varmgult ljus i de stora fönstren ute mot Götaplatsen.
Det var en sån känsla att gå igenom de här. Man gick igenom de här glasdörrarna, kom in i en stor välkomnande hall, hängde av sig kläderna och så gick man upp för en trappa som delade sig och så gick det en runt men som man hade utsikt åt Götaplatsen tvärs emot trappan.
Söndag kväll den 14 november 1948 spelas Schumanns pianokonsert. Bertil är här på besök från Uppsala. Det är 4 år sedan han flyttade och han har hunnit ta en fil. Kand, göra lumpen och börja läsa juridik. Det är länge sedan han träffade Solveig.
Vi hade skrivit några brev till varandra och berättat hur vi hade, vill jag minnas, men jag hade inte träffat henne på en bra tag.
Kanske ska hon dyka upp här. Han vet att hon har abonnemang.
Det är nog mycket, mycket möjligt att jag tänkte att jag ska gå dit så kanske jag träffar henne.
När orkestern spelat Schumann färdigt blir det paus.
Och så gick man ut och så i pausen så gick man runt och träffade bekanta. Och
nej, men det var väl då jag hittade dig i pausen, ja. Skulle jag tro.
Ja, där är hon plötsligt. I vimlet i pausen på konserthuset möts de igen.
Då blir jag rätt glad. Och så hade vi massor av mycket att prata om.
Ja, jag tyckte det var roligt att se henne och jag tyckte hon var sig lik. Jag tyckte nog att det var en anledning att sikta närmare på det.
När de tagit plats i salen efter paus för att höra Björn Johanssons symfoni nummer 2, som också spelas in av Sveriges Radio, då har ett nytt kapitel i de bådas liv inletts, även om de kanske inte är medvetna om det.
Gick ni därifrån tillsammans?
Ja, det gjorde vi nog. Och han följde nog mig hem. För det var ju noga med att man skulle följas hem på, så det inte hände någonting på vägen.
Kändes det klart redan då att det skulle bli något igen?
Nej, det hade jag inga tankar på.
Bertil reser tillbaka till Uppsala där han har en flickvän vid den här tiden. Men det tar snart slut, för nu är det Solveig han vill vara med. Solveig som är yrkeskvinna i Göteborg och knappt har satt sin fot i det akademiska Uppsala.
Sen bjöd jag upp henne på något som heter en korbal i Uppsala. Det var ett jubileum och det var ganska festligt.
Det är högtidligt under det välvda gyllene taket i Uppsala universitets aula när Uppsala studentkårs 100-årsjubileum firas. Den 12 mars 1949.
Eders kungliga högheter, eders excellenser, mina damer och herrar.
Ett tillfälligt golv är lagt över hela aulan. Det dukar till bankett för över 1000 personer i långklänning och frack.
Man satt som under en himlasfär nästan. Mm.
Vid honnörsbordet glittrar kronprins med prinsessa. Statsministern är där, det talas och hyllas.
Ja, det var så fantastiskt. De hade byggt upp in i avlan, så hade de i podiet där hade de byggt ut, så det var en enda lokal och det var bord där och det var placeringslistor och sådär. Och den gamle kungen var där då, han var kronprins.
Det var inte helt lätt att få biljetter.
Nej, det tror jag inte. Du fick nog hålla det framme.
Men vi var ett gäng från Göteborgs nation, så alltså, det är mina kompisar, och vi gick väl den, vi var väl den
åtta kanske.
Kompisarna tyckte det var konstigt att Bertil bjöd Solveig. Det där var ju så länge sedan. Kunde han inte ha hittat någon i Uppsala istället?
Men sen visade det sig att alla mina kompisar blev så förtjusta i Solveig. De flesta hade inte träffat henne alls tidigare. Men hon, nu blev, kom ju in i sällskapet här, hastigt.
Eftermiddagen röjs golvet av på 38 minuter och Radiotjänsts dansorkester spelar upp. Ut på golvet svävar paren, bland dem Bertil i frack tillsammans med Solveig i rosa klänning med vid kjol.
Det var ju mycket tilltalande med mörka håret och var smal och lätt och rörde sig lätt.
På sätt och vis är det trevligt att se en frackklädd. Så många frackklädda män. Annars är det ju jävligt löjligt plagg. Men det är ändå något visst med det. Ja, tycker jag.
Du tycker det, ja.
Ja.
Jag tycker det är mest besvärligt. Jag dansade dålig vals, så att, men det gick.
Det gjorde jag också, men vi pratade.
Och snart är de på bal igen, redan samma vår.
Jag bjöd upp henne på vårboll sen också, och sen var det inte tal om några andra flickor i Uppsala alltså. Så vi hade Göteborg, det vet jag inte, men vi ansåg oss några sällskap.
Ja, nu är de ett par men bor fortfarande i olika städer. Solveig i Göteborg, Bertil i Uppsala. För många par i det här läget, och inte minst vid den här tiden, 1940-talet, ligger det nog nära till hands att tänka på äktenskap. Men i Solveigs plan för livet ingår inte att någonsin gifta sig.
Nej, det var jag inställd på, att jag skulle bestämma själv.
Jag var inställd på att förr eller senare så skulle jag gifta. Men den positiva inställningen hade nog inte så egentligen. För att hon hade ju inte så roligt hemma.
Pappa var förfärligt sträng. Och han skulle bestämma allting. Allting skulle man fråga pappa först. Och det gick ju bra. Men när man var över 15-20 år och började tänka själv att han skulle bestämma allt över oss. Och det ville jag inte ha någon man som bestämde över mig. Det här ville bestämma själv, för jag kunde själv. Och
vad var det som ändrade det beslutet då?
Ja, det vet jag inte riktigt. Det var en bättre charm.
Restaurangen på Liseberg i Göteborg i juli 1950. Bertil och Solveig firar hennes 26-årsdag.
Jag minns det så att vi åt en god middag där.
På Liseberg?
På Liseberg, ja.
Ja, det var det säkert.
Det är nu Bertil slår till. Han tar upp frågan om äktenskap.
Ja, du föreslog att vi skulle gifta oss. Jag blev alldeles paff. Jag hade inte tänkt på det. Så jag tror inte jag svarade ja omedelbart, utan jag tänkte mig nog
Ja, i varje fall så verkar du inte direkt negativ.
Nej, men det var bara att jag inte hade tänkt den tanken.
Jo, men det måste du ha begripit.
Nej, du sa aldrig någonting. Ja, men så är det ju. Du tror ju ofta att jag begriper mer än jag gör.
Ja.
Jag svarade nog ja vid efterrätten. Tror jag.
Att Bertil frågar om giftermål just nu, det beror på att han har tagit juristexamen och är redo att vara notarie på en tingsrätt. Och att det ger chansen till en hyreslägenhet i Motala.
Om man blev notarie där skulle man få en tvårummare på ett mycket billig hyra, för att det var alltså en sån här, till hälften tjänstebostad.
Bostad var ju ett problem på den tiden.
Solveig säger upp sig från jobbet i Göteborg för att flytta med till Motala, där den fortfarande mycket unge Bertil får uppleva en ny känsla av respekt.
Man kunde ju inte umgås med äldre tidigare, utom möjligen alltså äldre släktingar, att då komma dit och bemötas med aktning, bara för man var jurist och folk som var dubbelt så gamla.
Ja, det var du var notarie Bengtsson, och det där var ju så fint. Du såg ju så ung ut, han var inte mer än 23, 24 år, va? Och såg ännu yngre ut. Som...
Ja, jag är 24, det stämmer.
Och som vi cyklade runt där. Det var ju underbart att se detta landskap, lära känna detta landskap. Där förlorade vi ett hjärta där också. Så vi har nästan alltid varje år åkt någon vallfärdsresa till Östergötland på något vis.
Det unga paret som upptäcker sin nya hembygd runt Motala per cykel i början av 50-talet har många gemensamma turer och resor framför sig. Men inte bara det. Bertil, som då är Motala tingsrätts nya notarie, ska komma att göra en enastående karriär inom juridiken. Bli professor vid flera olika universitet. Föreläsa för generationer av jurister. Sitta i högsta domstolen, jobba med lagstiftning, skriva mängder av böcker. Än idag arbetar han som 99-åring och har fortfarande en arbetsplats på justitiedepartementet, även om han helst sitter på tåg och jobbar. Det var när jag gjorde reportage om Bertil i Vetenskapsradion som jag mötte paret första gången. Solveig har nu, tidigt 50-tal, tidens förväntningar på sig att hålla hemmet i ordning och maten klar i tvårummaren en trappa upp i tingshuset i Motala. Men hennes liv kommer att innehålla mycket annat än hushållssysslor. Solveig har ett driv som finns kvar fortfarande vid 101 års ålder.
Jag tycker det är förfärligt spännande att lära sig nya saker. Att lära sig är nästan roligare än att kunna.
Livet som hemmafru passar henne inte alls.
Ja, nej, det var dödstråkigt att vara hemmafru och bara vänta på att Bertil skulle komma hem och äta lunch, och sen skulle han komma hem och äta middag. Och det kom han ju när det passade häradshövdingen att avsluta ett samtal och sånt där. Men man kunde ju inte dammsuga varje dag. Så nej, det tyckte jag nog var väldigt tråkigt. Men jag läste, emot alla tiden så försökte jag läsa engelska. Men det var väldigt svårt att göra det ensam, så det blev inte mycket av de självstudier som jag skulle ha då.
Hon fann en tillflykt i litteraturen.
Så det var inte alltid maten var färdig när Bertil kom hem, för jag hade väl hittat någon bra bok.
En arbetande man på 50-talet med en hemmafru kunde nog i regel komma hem till dukat bord. Så vad tänkte Bertil när Solveig satt och läste istället?
Det var inte så noga med det där. Och dessutom var det säkert en bok på engelska som Solberg läste till den damen. Så var hon ambitiös. Nej, jag kan aldrig minnas att jag någon gång har varit snoppen, för jag har inte fått mat i tid.
Jag tror att den enda gång du har sagt någonting, det var att du tyckte att jag borde läsa en bättre bok än vad jag gjorde.
Alltså jag hade... Men du hade uppfattningen att alltså, du lärt dig att en god hustru ska ha maten i ordning.
Ingen av dem tog så hårt på den där förväntningen. Och när Solveig tack vare sina sekreterarkunskaper fick påhugg på stans advokatbyråer, då var det något båda uppskattade.
Jag tyckte det var roligt när du jobbade.
Ja,
så du fick träffa lite mer folk.
Ja, det var väldigt roligt.
Solveig var ju framstående och skriver maskin.
Inte alls. Nej, men det var också roligt. Och det var ett annorlunda tänkande som var roligt.
Jämfört med Göteborg, ja.
Mm. Ja, just det. Men vad brydde de som Göteborg där? Det var ju ungefär sen som när jag kom till Sala, att det var så underbart. De brydde sig inte om Uppsala ett endaste dugg.
Jag snart bärde av igen från Motala till städer med universitet, vilket förstås ger en möjlighet åt en studiesugna Solveig som genast anmäler sig till kurser.
Och det var ju förfärligt roligt. Det upptäckte jag ju att geografi och biologi, det var de ämnen som ger mig mest glädje i livet. Och sen är det litteratur och konst förstås också.
Men hon står samtidigt inför nya utmaningar. I slutet på 50-talet dyker Bertil in i intensivt arbete med en doktorsavhandling i juridik i Uppsala. Och den lilla familj han har med sig dit, den växer.
Vår äldste son 55, nummer 2 59 och nummer 3, alltså Bengt 62.
Det är klart att jag var ju lite irriterad på att det var juridiknatt och dag när du disputerade.
Ja, just det, men jag pratade inte om det.
Nej, det gjorde du inte, men de var där, den juridiken var där i alla fall. Men det är ju bra mycket trevligare med juridiken om du hade varit ekonom.
Och så ja, det är klart. Det finns ju grader av tråkigheten. Men vi har haft mycket annat att prata om. Så.
Under arbetet med doktorsavhandlingen har Bertil i alla fall fria tider och kan vara med och ta hand om barn. Och han är nyfiken på Solveigs studier.
Solveigs läste ju så roliga ämnen också. Alltså, engelska läste vi ju båda, eller jag har ju läst tidigare. Och geografi, det var så hemskt roligt när Solveig läste. Mm. Och
sen så var det ju zoologin och de var ju väldigt snälla mot dig, som till exempel att om vi skulle göra en fågelexkursion så fick du följa med.
Ja, jo, det var trevligt.
Och du var alltid välkommen där.
Jo, jag hade ju väldigt glädje av Solvägs biologiska vänner. De betyder roligare än mina juridiska vänner.
Nej, visst det. De juristerna kan vara trevliga också.
Men när Bertil gjort avhandlingen klar och börjar på andra tjänster och barnen har blivit tre, hur klarar hemmafrun Solveig då att fortsätta studera?
Jo, man kunde ju lura dem lite grann. Till exempel Jan och kompisarna där då. Gå ut och se vad hon gör. Ja, det såg hon och strök, men jag hade ju boken på andra sidan strykbrädan.
Studentkårens barnvaktsservice gör också sitt till. Och när Solveig genom en väninna får kontakt med tant Rut, som gärna passar barn, kan hon också gå lärarhögskolan.
Där öppnades också nya världar. Jag fick full lön också. Fyrsiffriga tal fick jag lön.
Solveig blir färdig lärare och snart pendlar hon från Uppsala till ett lärarjobb i Sala, medan Bertil fortsätter sin karriär som jurist i domstolar, på universitet och i departement.
Jag kan ha tidvis ha tyckt att Bertil bara jobbar. Han bara jobbar. Han kom hem någon gång grön av trötthet, hungrig och frusen. Men och då hade vi inte tid att göra så mycket trevliga middagskonversationer och sånt där. Nej, men jag har alltid respekterat Bertil också samtidigt. Som jag har haft väldigt roligt med honom. Och vi har ju då tyckt att, jag menar, hur många nu för tiden skulle gå varje söndag, gå ett par mils promenad och njuta av det.
För Solveig och Bertil fortsätter ungdomstidens promenader genom åren. Och Bertil har sett till att de finns nerskrivna. Solveig lägger en tjock perm på matsalsbordets vita duk.
Det här är en pärm som jag får förnya varje år. Det är vad Bertil och jag har gjort i olika utflykter under året.
1943. Promenader runt Stora Dillensjön.
Cykeltur, Vadstena, Åbylund.
29 maj. Promenad Knivsta.
2023. Bilresa med Bengt till Öregrund.
1973. April. Påskresa till Koblenz, Ren och Moseldalarna.
Vi hade ju inte så långa semestrar och så, men vi gjorde ju saker och ting. Det är ju en väldigt skillnad vad vi kunde göra när jag fick en inkomst också. Och sen när vi fick bilen.
Bilen, ja. Här var Bertil och Solveig inte överens. Behövde familjen verkligen en bil?
Tyckte jag inte som han. Att tre barn utan bil, det går utmärkt. Men när jag gick lärare i skolan, då sparade jag lönen på banken. Och där satt pengarna och växte. Och sen så sa jag till Bertil: nu har jag pengar till en bil som jag har sparat. Vill du hänga med på den? Och då vill han hänga med på den. Så att då köpte vi bil och då öppnade ju sig andra världen för oss.
Vad köpte ni för bil?
En röd Amazon. Och den var min bil. Då var jag i Sala. Och då var det ingen fartbegränsning, det var vänstertrafik. Och du kan tro att jag kände mig tuff när jag gasade på raken.
Solveigs ljusbruna bilhandskar i skinn med virkad ovansida och hål över handryggen ger ett stadigt grepp om Amazonens svarta ratt. På rakorna i Sala, lika väl som på vägen ner mot stugan utanför Göteborg, på autobahn och som ett år på vägarna i Skottland med tre pojkar i baksätet. På långa turer byts hon och Bertil av, men oftast är det Solveig som kör.
Solveig var ju mest intresserad och betydligt bättre bilförare än jag. Jag var försiktig men alldeles för intresserad av landskap. Omgivningarna, så folk blev nervösa när jag körde. Jag har aldrig varit en skicklig bilförare.
Resorna tillsammans har de fortsatt, men allt mindre med åren. Och särskilt sen Solveig slutade köra bil för knappt 10 år sedan.
När jag var 92 tyckte jag att jag...
Det var mycket synd att Solveig slutade. Hon körde så bra, men hon blev så trött.
Nej, det var
jag
inte så.
Själv var ju en vinst för trafiksäkerheten att jag slutade.
Nej, men Bertil, jag tyckte att jag jag kunde ju få en infarkt eller någonting när som helst i bilen där. Den risken tyckte jag. Och så blir jag lite trött av att vara så uppmärksamma som man måste vara i trafiken.
Ändå har de bilen kvar. Yngste sonen som bor tvärs över gatan kör dem nu för tiden.
Och det är så bra, för det blir en fördelaktighet för oss båda två. Det är inte bara så att vi utnyttjar honom, utan jag försöker det med pojkarna att det ska bli ett utbyte. Så att de inte känner sig att de behöver ta hand om sina gamla skruttiga föräldrar.
Men det nu kommer Bengt, ja. Då så, jag vet inte om vi ska starta. Om vi ska ta oss ner eller vad du tycker.
Idag går färden till Tällberg, till ett hotell som Solveig och Bertil har varit på många gånger förut och njutit av utsikten över Siljan. Det är där de har valt att fira sin 75-åriga bröllopsdag.
Man kommer in och ser en reception, och så ser ni det någon lounge eller något, och där är en brasa, och den där brasan, den
är en lämplig mottagning på hösten.
Ja, det är det, ja.
Vår yngste son kör oss upp, och sen så kommer de andra sönerna kommer och sammanträffar så småningom. Och sen är vi där och åker tillbaka på måndag.
Efter alla resor de gjort tillsammans genom åren tillhör det numera ovanligheterna att de reser så här pass långt ihop från hemstaden Uppsala.
Ja, Bertil reser ju med sitt årskort.
Jag håller ju på att jobba fortfarande lite då. Och sen lördag och söndagar så tar jag tåget någonstans.
Tur och retur Östersund med lite arbetspapper. För tåget är bästa arbetsplatsen, tycker Bertil. Men han vill inte vara borta över natten. Han vill inte att Solveig ska vara ensam om det skulle hända något. Och inte heller gemensamma resor över natt gör de egentligen längre. Det är så mycket bökigare nu än förr.
Nu ska vi ha rullatorn med, vet du. Och stavar och... Ja, det är så mycket så.
Men där hemma i vardagen flyter samtalen på som förr. Även nu när Solveig fyllt 101 och Bertil 99.
Vi har rätt trevligt i köksbordet.
Jo då, vi är ju...
När vi pratar göteborgska och sådär.
Ja, jo, vi kan prata om gamla minnen och från Göteborg och från resor som vi gjort och så vidare. Och sen har många samtal sen.
ja, men jag tycker det är rätt lustigt att jag känt det så länge. Och ändå kan du då och då säga saker och ting, reflektioner som gör mig väldigt förvånad, och det är ju trevligt. Och sen nu får du blunda och släppa ögonen, så är ju faktiskt livet lite lättare och roligare när Bertil är med ensam.
Förlåt,
det var inte meningen du skulle höra det.
Ja, det var ju skönt.
De flesta äktenskap blir inte på långt när så långa som 75 år, även om man får leva och ha hälsan. Har Solveig och Bertil någon gång tröttnat?
Nej, jag tycker det är rätt naturligt när man börjar, och man kan inte påstå att ni blir nöjet slut, utan vi är ju här trevligt hela tiden.
Ja, de tänker inte på, tycker jag, när de skiljs till höger och vänster. De tänker inte på att vitsen i så fall skulle ju vara att de bytte upp sig.
Att de gifter upp sig?
Nej, att de byter upp sig. Om mamma skulle nu gifta om sig, så skulle det ju vara en trevligare och bättre kar i så fall. Men var ska man hitta dem?
Ja, lite energi och något.
Ja, vill man lägga ner så mycket energi på det?
Ja.
Bertil kör ut väskorna i trapphuset och trycker upp hissen. Jag frågar Solveig vad det finns kvar hos den här gamle mannen av den där pojken som hon lärde känna en gång på 1940-talet.
Det är ju nyfikenheten och förmågan att glädjas åt små saker och vända allt till det bästa på något vis. Göra något positivt av det. Så Bertil Vägen, där kommer han.
Hej, vi ses.
Då säger vi hej.
Ja, hoppas. Trevlig resa nu då. Trevligt firande. Hej då.
De flesta människor tror ju inte att man kan leva så länge och vara gifta så länge. Jag såg nu i förra veckan att det var ett par som hade varit gifta i 75 år. De dog faktiskt med 9 dagars mellanrum. Och det lät trevligt tyckte jag. Att få följas åt även i döden.
Har lyssnat på P4 Dokumentär och 100-åringarna, en livslång kärlekshistoria. Jag heter Camilla Widebeck och producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Fler P4 Dokumentärer hittar du i Sveriges Radios app. Sök bara på P4 Dokumentär. Dokumentären var gjord 2026.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat